Så, välkommen till Stadsrättspodden och nu ska vi spela in vårt alldeles första frågeavsnitt. Så att vi har bett studenterna på Stadsrätten att skicka in olika frågor och så ska vi besvara dem och kanske också komma med lite egna funderingar och saker, frågor som vi har tänkt på sådär. Ja, vi har fått in några frågor, men några frågor ligger tyvärr utanför kursen. Och där tänker vi att det istället vore kul om ni försöker liksom ta reda på de svaren själva eller liknande. Och bara för att en fråga liksom inte är direkt kopplad till Stadsrätten så betyder ju det såklart inte att den är intressant. Men mer att vi inte kommer fokusera på den i dagens avsnitt. Men det är inte bara jag som ska svara på frågor, utan med mig idag har jag också min kollega Tim Hollapa som är doktor i offentlig rätt. Välkommen hit!
Tack ska du ha!
Debut i Stadsrättspodden, hur känns det?
Mycket spännande och nu också lite nervöst att sitta här vid mikrofonen. Men det ska bli jättekul att få prata stadsrätt med dig, Julia.
Vad roligt. Det är nog också en del av studenterna som har träffat dig på kursen, för du är också med som grupplärare den här terminen.
Det stämmer bra.
Men jag tänker att vi kanske också ska börja liksom prata lite om dig, Tim. Vad gör du?
Det kan vi göra. Jag är, som du nämnde, doktor i offentlig rätt. Jag disputerade i september 2023. På en avhandling som handlar om rätten till bostad i det sociala skyddsnätet. Där jag studerar då hur rätten till bostad som mänsklig rättighet egentligen är tänkt att förverkligas i den svenska rättsordningen. Och min forskning spänner över flera delar av den offentliga rätten. Jag berör utöver de mänskliga rättigheterna även konstitutionella frågor. Men sen framför allt kanske fokus på socialrättsliga och kommunalrättsliga frågor. Alltså hur den här mer övergripande rätten till bostad är tänkt att förverkligas genom de här mer konkreta reglerna.
Gud vad spännande, det kanske du ska få berätta lite mer om alldeles strax. Nu var du inne på att du liksom i din forskning har kollat lite på konstitutionell rätt också. Men hur mycket liksom tänker du annars på stadsrätt?
Ja, nu under höstterminen 2023 har jag tänkt mycket på stadsrätt eftersom jag har varit med och undervisat på kursen i stadsrätt. Det är ju inte första gången jag gör det, men det är väldigt roligt. Men i min forskning så tänker jag faktiskt ofta på stadsrätt, tycker jag. Mm. Jag är ju som du nämnde och som jag själv nämnde, disputerad i offentlig rätt. Och jag tänker att i min forskning har ju konstitutionella eller stadsrättsliga frågor varit väldigt närvarande. Även om det inte har varit det primära i min forskning så fungerar ändå stadsrätten som liksom någon slags grund som jag ofta har tagit avstamp i. Mm. Både i min avhandling på olika sätt men även i andra saker jag har gjort som forskare. Och jag tycker att många stadsrättsliga frågor dyker upp, alltså inom många delar av den offentliga rätten framför allt, så dyker det upp frågor om liksom offentligrättsliga principer, fri- och rättigheter, men även frågor om normgivning och annat. Och i mitt fall även då frågor om kommunal självstyrelse och kommuner och på det sätt som kommunerna är reglerade, eller frågor om kommunerna är reglerade i framförallt 14 kapitlet regeringsformen har dykt upp. Så att det har ändå varit, statsrättsliga frågor har varit ständigt närvarande både i min lärarroll men även i min forskning skulle jag vilja säga.
Kul! Nu ska du få prata ännu mer stadsrätt idag med oss.
Ja.
Men om man tänker liksom, nu lät det som att du lite var inne på det, men har du någon favoritdel av stadsrätten? Något som du tycker är extra kul och spännande?
Ja, men det är väl kanske framförallt målsättningsstadgandet i RF 1-2, kanske framförallt andra stycket som handlar om sociala rättigheter som jag tycker är väldigt spännande. Det har ju innan jag skrev min avhandling har det skrivits en del om det av olika författare och jag tycker att det är väldigt intressant att fundera på vad det betyder, särskilt i ljuset av de mänskliga rättigheterna inom folkrätten där de sociala ekonomiska rättigheterna är uttryckta på delvis andra sätt och vad det betyder för svensk rätt tycker jag är väldigt intressant och det har ju vi har ju inte i Sverige inkorporerat konventioner om sociala och ekonomiska rättigheter i svensk rätt med ett undantag. Det är ju barnkonventionen som är svensk lag. Barnkonventionen innehåller ju flera ekonomiska och sociala rättigheter. Och barnkonventionen är ju inte en grundlag, så är det ju en vanlig lag. Men det är väldigt intressant att fundera på vad målsättningsstadgandet i RF1-2 betyder för de sociala rättigheterna, inte minst i ljuset av hur, eller att barnkonventionen har blivit svensk lag.
Mm.
Men sen tycker jag också att jag tycker många delar av regeringsformen är väldigt roliga. Jag har ju framförallt kanske funderat mest på 14 kapitlet i min forskning, men som lärare har jag ju funderat på de flesta kapitel, och någonting jag tycker är väldigt roligt är ju 8 kapitlet om normgivningsmakten också.
Mm. Spännande. Just 14 kapitlet är någonting som vi inte pratar jättemycket om på kursen, tyvärr, så det kanske kan vara lite intressant att komma mer in på det. En fråga som ofta dyker upp i undervisningen, vi kanske kan börja med den frågan, är ju just vad målsättningsstadgandet betyder. Och nu tänker jag att vi har liksom ett ypperligt tillfälle här att få en expert liksom på det här området. Hur brukar du beskriva målsättningsstadgandet i 1-2 i RF?
Ja, men RF1-2 innehåller ju flera stycken, och det som jag framförallt har funderat på är ju andra stycket om att den enskildes personliga, ekonomiska, kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten och att det allmänna särskilt ska trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa. Det man kan säga av ordalydelsen följer ju att det här ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Och sen så pekar man ut då vissa områden där det allmänna särskilt ska verka. Och det man kan säga i rättslig mening så är ju inte det här, alltså de rättigheter som framgår av andra meningen här, där det framgår att särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning. De rättigheterna är ju inte med hänvisning till RF1-2 utkrävbara på det sätt att man kan gå till en myndighet eller en domstol och begära arbete eller bostad till exempel. Utan tvärtom så är ju det här tänkt att de här rättigheterna som målsättningsstadganden är ju tänkt att förverkligas genom lagstiftning på vanlig nivå.
Mm.
Och det finns ju lagstiftning som på olika sätt reglerar frågor om social omsorg, god hälsa, arbete och bostad och så vidare. Sen kan man ju, har det ju diskuterats vilken betydelse målsättningsstadganet har i rättspraxis, och när det gäller just till exempel rätten till bostad så har det ju diskuterats vilken betydelse det har för rättstillämparen, och där kan man väl säga att det finns i alla fall en öppning för att kunna använda målsättningsstadgandet som ett tolkningsargument när man tolkar andra, alltså lagar, bestämmelser i vanliga lagar. Om det finns möjlighet att tolka en bestämmelse på olika sätt så skulle man kunna använda målsättningsstadgandet som ett argument för den ena riktningen. Så.
Ja, men jätteintressant. Så tänker jag liksom att så som man brukar prata om det, att det är mer liksom ett mål för det offentliga att liksom sträva efter att det här uppfylls och inte direkt utkrävbara, men att de ändå kan liksom få en juridisk vikt som tolkning eller liksom som stöd i förhållande till andra bestämmelser och liknande.
Precis, och där kan man ju säga ett mer konkret exempel som kommer från min forskning också. Det handlar om just bostadsfrågan, där kommunerna har ett särskilt ansvar för bostadsförsörjningen i landet. Och där har argumenterats för att målsättningsstadgandet i RF1-2 skulle kunna användas som argument för att kommunerna inom den oreglerade delen av kommunernas befogenheter har ett visst utrymme för att agera. Och det har troligen kommunerna baserat på kommunallagen, men här förstärks det utrymmet gällande till exempel bostadsfrågan med stöd av RF1-2. Det här är inget som har rättsligt prövats direkt, men den åsikten har förts fram i doktrin i alla fall. Och troligen så ligger det någonting i det, även om det inte har kommit upp till prövning så att säga.
Tack. Jag tänker att vi ska hoppa rast vidare i nästa fråga. Och det är en fråga som rör TF och YGL, och man ska kunna säga att det rör liksom förhållandet mellan TF och YGL och regeringsformen. Och då kan man generellt säga liksom att yttrandefriheten, det här pratade vi om i förra avsnittet av statsrättspodden, att yttrandefriheten regleras ju både i liksom 2.1 i regeringsformen, men också så finns det viss särreglering för vissa yttranden i olika typer av medier som finns i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Och då är en fråga här om liksom, de begränsningsregler som finns i regeringsformen, då bland annat 2.21, om de omfattar TFYGL. Och här tänker jag att det är viktigt att hålla isär att det är liksom två olika typer av regleringar. Dels liksom att alla tre är ju grundlagar, så att de är på samma nivå, så att det är liksom inte så att den regleringen som finns i TF på något sätt är beroende av den regleringen som finns i regeringsformen. Så det är väl det första man kan säga liksom. Och sen så brukar man prata om att liksom olika typer av proportionalitetsavvägningar och liknande som man gör när man bedömer en fråga om yttrandefrihet. Om vi pratar om EKMR eller regeringsformen, den typen av överväganden gör man liksom redan innan, så att den, man tänker att de övervägningarna har redan gjorts i förhållande till de paragrafer som finns i TFYGL. Så att TFYGL omfattas alltså inte av liksom specifikt 2.21, men man ska ju ändå liksom inför regleringen i TFYGL ha gjort ett en proportionalitetsavvägning, eller liksom, det är klart att det görs övervägningar av hur skyddet ska utformas och liknande. Och sen kan man ju tänka sig liksom att TFYGL är ju liksom ett skydd för olika yttranden, och när man pratar om begränsningsreglerna så är det ju liksom en möjlighet att inskränka olika rättigheter snarare.
Jag tänker också att det finns en, att det är en skillnad just i att begränsningarna av TFYGL ligger ju i grundlagarna, och att begränsningarna enligt andra kapitlet regeringsformen av de fri- och rättigheter som finns där, det är ju ett, det finns ju särskild reglering om det eftersom det finns möjlighet att begränsa det i vanlig lag eller andra författningar. Och att det är också en väsentlig skillnad där.
Verkligen. Så det kan man säga att liksom allting som är i TF redan gjort och övervägt, så att man kommer liksom inte behöva göra begränsningar i lag på det sättet som jag tror efterfrågas här. Liksom.
Exakt.
Men sen var då en följdfråga som vi fick in var om man då skulle liksom genom vanlig lagstiftning, framförallt offentlighet- och sekretesslagen, kunna inskränka eller upphäva offentlighetsprincipen. Och här är det ju liksom, offentlighetsprincipen finns ju stadgad i andra kapitlet i tryckfrihetsförordningen. Och där framgår också i 2.2 när begränsningar av tryckfriheten när begränsningar i möjligheten att få ut en allmän handling kan göras. Så där kan man säga att det liksom redan finns ett visst skydd för hur den här rättigheten kan inskränkas och inte. Ja, och på temat TFYGL, jag tänker att vi liksom försöker göra det här temabaserat, så har vi också fått en fråga om skillnaden mellan utgivare och förläggare. Ni vet, det finns ju den här artificiella ansvaret som vi brukar prata om, som också är successivt, som att man har en ansvarskedja beroende på liksom vad det är för typ av skrift. Och här är då frågan vad som är skillnaden mellan, om vi pratar om en icke-periodisk skrift, då kan man enligt 8.7 i TF bli ansvarig som utgivare, och sen då enligt 8.8 som förläggare. Men vad är då skillnaden mellan de här två aktörerna? Ja, och här ser man ju liksom en viss skillnad när det gäller utgivare för periodiska skrifter och utgivare för icke-periodiska skrifter. Här kan man säga att när det gäller icke-periodiska skrifter så har utgivare en viss annan typ av innebörd. Och sån utgivare kan bara bli ansvarig i två typer av fall. Och då brukar man prata om när det gäller vissa typer av samlingsverk eller om det är liksom, av en avliden författare. Och det här framgår då i 8.7 i vilka fall en sån utgivare kan bli ansvarig. Och sen då en förläggare blir istället ansvarig enligt 8.8. En förläggare då, den personen som har haft hand om tryckning ut i någon annan skrift. Så det är framförallt om det inte finns någon författare, eller om det gäller då andra fall än de som framkommer i 8.7, där den här särskilda utgivaren kan vara ansvarig. Nästa tema är medborgarskap, och där har ni haft en föreläsning om det, och det har väckt en del frågor. Och en fråga rör just liksom hur man blir medborgare, och då har ni pratat om att det finns olika, alltså antingen att man får medborgarskap genom att man föds på ett lands territorium, eller att man får medborgarskap genom blod, som man då brukar säga, genom ens föräldrar. Och då har vi fått en fråga om vad som händer vid om man liksom får barn med donerade könsceller. Och här liksom, om man pratar i svensk rätt, så får man ju medborgarskap genom det, det medborgarskap som ens föräldrar har. Så det är alltså inte, även om man då ofta pratar om att det är liksom ett, en härstamnings... att man vad heter det, härstamningsreglerar, alltså man får det via blod, så är det inte liksom att det måste vara genetiskt, utan man kan ju ha en förälder som inte liksom delar samma DNA. Så till exempel om ett lesbiskt par skulle skaffa barn med donerade spermier, så är det alltså inte donatorn som på något sätt påverkar medborgarskapet, utan då regleras istället det liksom genom att den, man får medborgarskap från sina föräldrar. Och så regleras ju då att det inte är donatorn som ses som förälder. Och så har det hanterats i svensk rätt. Därför spelar det ingen roll om donatorn är anonym eller inte, eftersom donatorn inte är förälder i juridisk mening. Och det är via föräldern som man får sitt medborgarskap. Och som huvudregel i svensk rätt så säger man också då att vi har en så kallad mater est-regel. Och det här kommer ni att prata mer om när ni läser om internationell privaträtt. Och det innebär liksom att det är personen som föder barnet som räknas som mamma. Och det innebär också att det är det man har pratat om ganska mycket i svensk rätt. Man pratar om att det är svårt med surrogatarrangemang. För att det då är liksom den som föder barnet som räknas som rättslig förälder. Så där skulle man kunna prata om att det skulle bli en annan situation med själva medborgarskapet. Men som huvudregel så är det alltså den som är förälder och den som har donerat köns eller räknas inte som förälder i svensk rätt. Yes. Sen har vi också fått en fråga om hur man blir statslös och vad som händer om man blir statslös. Och hur man blir statslös, det är ju helt enkelt att man fråntas sitt medborgarskap på något sätt, eller att man föds utan att få ett medborgarskap av någon anledning. Och i svensk rätt så har vi i 2.7 i regeringsformen ett förbud mot att frånta sitt medborgarskap. Och det här har diskuterats nu, hur man ska göra liksom. Och då kan det vara bra att veta att det skulle krävas en grundlagsändring för att få lov att ta liksom, återkalla ett svenskt medborgarskap.
Det som framgår av 2.7 andra stycket är ju att ingen svensk medborgare som är eller har varit bosatt i riket får frånta sitt medborgarskap. Mm. Så det finns ändå ett krav på att man ska ha någon gång varit bosatt i riket. Men som Julia sa så krävs det ju att man... så krävs det en grundlagsändring för att kunna frånta svenska medborgare sitt medborgarskap. Mm. Och det har ju diskuterats nu, eftersom det har från regeringens sida tillsatts en utredning. Åtminstone har det varit på tal att eventuellt tillsätta en utredning. En liten brasklapp där för hur långt det har kommit. Om att det eventuellt ska ändras det här. Och det får vi se vad det innebär.
Men det är ett bra förtydligande också att det står att man har bott i Sverige. Och det finns ju regler om det här i medborgarskapslagen. Och det finns ju också en möjlighet att liksom bli av med sitt medborgarskap om man vill efter anmälan. Men då, enligt folkrätten, ni kommer prata mer om liksom medborgarskap och statslöshet när ni läser folkrättskursen. Men där pratar man också om att det finns ett folkrättsligt förbud mot att göra någon statslös. Vilket betyder att om man har två medborgarskap så skulle man då liksom tekniskt sett kunna ta bort det ena folkrättsligt. Sen kan det ju då, som till exempel i svensk rätt, finnas olika nationella hinder mot det. Men att det då finns ett folkrättsligt förbud mot att göra någon helt statslös. Så att säga att en person bara har svenskt medborgarskap och vi skulle ändra i grundlagen, så kan man ändå säga att det skulle strida mot Sveriges folkrättsliga förpliktelser och liksom det som finns i folkrätten. Att man inte får lov att göra något statslöst, men det kommer ni prata mer om då. Sen har vi också fått in lite frågor på temat normgivning. Och det är tur att vi har med oss Tim som har sagt att det är ett av hans favoritämnen. Men första frågan är om vi kan klara skillnaden mellan delegation och bemyndiganden. Och här tänker jag att det kanske framförallt kommer från hur vi liksom pratar om delegation i 8 kapitlet. Och att det i bestämmelserna står bemyndiganden. Men det är väl egentligen samma sak, att liksom regeringen eller riksdagen får lov att delegera eller bemyndiga regeringen att besluta i vissa fall. Sen kan man ju prata om att det är liksom en delegation, en möjlighet till delegation kanske är mer liksom generellt, att liksom man får lov att delegera den här beslutande makten. Men att när vi pratar om bemyndiganden, som till exempel enligt 220, så står det att efter bemyndigande i lag får de i första stycket angivna fri rättigheterna begränsas genom annan författning. Och då står det till exempel i vissa fall man får lov att göra det. Och då betyder det att om det finns ett bemyndigande i lag, alltså om det finns ett stadgande i en lag, så kan regeringen då till exempel i vissa fall förordna på det här ämnet. Så då har man liksom delegerat beslutande makt genom ett bemyndigande som finns i en lagstiftning. Så tänker jag att man ska kunna beskriva det. Har du någon annan, något annat sätt att beskriva det på, Tim?
Nej, egentligen inte. Utan jag tänker att det viktiga är att förstå att när man pratar om, eller när det i regeringsformen står att riksdagen får bemyndiga eller efter bemyndigande i lag, så innebär ju det i princip att man delegerar normgivningsmakt till regeringen, eller för regeringens del till en myndighet.
Och att det då krävs ett särskilt stadgande. Det är väl det som är liksom viktigt att
exakt
komma ihåg.
Och det särskilda stadgandet kallas ju då bemyndigande.
Precis. Och sen har vi fått en fråga. Det här kan ju vara liksom ett ämne som kan, utifrån det vi har fått in, liksom, så har jag förstått att det kan kännas lite klurigt att ta sig an. Och jag brukar här faktiskt rekommendera att man läser metodövningsboken för att liksom ta sig an frågor om normgivning enligt det här lösningsschemat, för att liksom hålla det i huvudet vad, vilka steg man behöver gå igenom för att besvara om någonting behöver till exempel regleras i lag eller om det är okej att det liksom regleras i förordning. Och då kan man ju framförallt prata om liksom de olika områdena liksom. Men sen brukar jag också prata om det som olika ämnen, att det är liksom, om man kan identifiera vilket ämne det rör, så är det också ganska lätt att identifiera vilka paragrafer vi rör oss i, men också vad som krävs i normgivningshänseende.
Och det första man kan tänka på är ju att identifiera om det rör en begränsning av en fri rättighet som regleras i andra kapitlet. Då regleras ju möjligheten att begränsa det uteslutande eller uttömmande i andra kapitlet, om det inte hänvisas till åttonde kapitlet på något sätt. Men om det inte är en fråga om en begränsning av en fri eller rättighet som regleras i andra kapitlet, så regleras ju normgivningsfrågan i åttonde kapitlet.
Mm. Om det inte särskilt regleras någon annanstans. Som till exempel i 11.2, där det framgår att bestämmelsen om domstolens rättsskipningsuppgifter till exempel ska meddelas i lag. Och då får vi ju genom den själva bestämmelsen ett normgivningsstadgande, alltså att det ska meddelas i lag. Men annars står det ingen annanstans i regeringsformen, och blir vi liksom inte inputtade i andra kapitlet eller inputtade i något annat kapitel, då är det normgivning i åttonde kapitlet.
Precis. Och som Julia är inne på, så utgår ju åttonde kapitlet från vad man skulle kunna säga normgivning om olika ämnen, och någonting som i läroboken beskrivs som olika primärområden kanske.
Mm, precis. Och där tänker jag att det är liksom, vi har tyvärr inte möjlighet att idag gå igenom åttonde kapitlet, utan det har vi ju då gjort på föreläsning och på lektion 3, men jag tänker att ett tips är väl liksom att gå tillbaka till boken och läsa om det igen. Det kanske känns liksom klarare efter att man har jobbat lite med det, men också jobba med metodövningsboken som sagt.
Men jag har på det här temat, Julia, du bad mig ta med ett rättsfall som jag tyckte var intressant, ja, ur statsrättsligt perspektiv, och det har jag gjort, och det knyter an till åttonde kapitlet, även om det inte kanske är primärt rör åttonde kapitlet, eller det gör det också, men ska vi ta det nu?
Ja.
Ja, det här är HFD 2017 ref 22, och det var en fråga om lagprövning. Jag ska kort dra bara bakgrunden till det här målet. Det finns regler som gäller för bostadsrättsföreningar, att en sån förening ska upprätta en ekonomisk plan som innehåller vissa upplysningar, och för de här planerna så ska två personer intyga uppgifterna i de här planen, eller intyga att uppgifterna i den här planen är riktiga, och de här intygsgivarna utses bland de som Boverket har förklarat behöriga att utföra sådana intyg. Och det fanns då innan den här domen bestämmelser i en förordning om tillsyn över de här intygsgivarna som Boverket hade ansvar för. Och av den här förordningen så föreskrevs det att Boverket bland annat fick återkalla behörigheten av en intygsgivare som inte iakttar tillbörlig omsorg vid utförandet av sina åligganden. Och man fick också meddela varning istället för att återkalla behörigheten. Och det här i ett beslut så beslutade Boverket om den här typen av betungande sanktioner mot intygsgivare, och det här överklagades, och under processens gång så upptäckte man att det saknades ett bemyndigande i lag för regeringen att förordna om det här. Och då frågan som Högsta förvaltningsdomstolen hade att ta ställning till var om de här sanktionsmöjligheterna i förordningen var förenliga med 8 kapitlet regeringsformen. Och det HFD konstaterar är att det här rör sig om det som brukar kallas betungande offentlig rätt, som omfattas av riksdagens primärområde enligt 8.2 andra punkten. Och att som huvudregel så ska frågor om betungande offentlig rätt regleras i lag. Sen finns det möjlighet för riksdagen att efter bemyndigande i lag enligt 8.3 bemyndiga regeringen att meddela föreskrifter på det här området. Men som jag nämnde så saknades det ett sådant bemyndigande i lag, och därför menade Högsta förvaltningsdomstolen att den här bestämmelsen gick inte att tillämpa med hänvisning till 11.14 regeringsformen. Eftersom de normgivningsregler som gällde vid tillkomsten av bestämmelsen inte hade beaktats. Och det är ju ett exempel på hur normgivningsreglerna är helt centrala. Inte bara att känna till och ha kunskap om, men också faktiskt beakta för såklart regeringen, men också för myndigheter och domstolar, bland annat i en situation om lagprövning.
Och här blir det då också väldigt tydligt liksom vad som händer när det saknas ett sånt bemyndigande som vi pratade om innan. Att ja, man får lov att delegera den här normgivningsmöjligheten till regeringen. Men då krävs det ett bemyndigande i lag. Så att hade det funnits det, då hade det varit okej, men nu fanns inte det. Och då brast det liksom på vägen.
Precis.
Bra rättsfall.
Tack.
Vi har också fått en fråga om, vi kan prata om de olika fullmaktslagarna som finns, som kan aktiveras när riket befinner sig i krig. Och det är ju väldigt, väldigt många, så jag tänker inte att vi ska gå in på det här i detalj. Och vad de innehåller, för det skulle ta lite för lång tid. Men det man kan säga med de flesta fullmaktslagarna är att det är liksom ingenting som man kan välja att aktivera, utan det är ofta lagstiftning som automatiskt träder i kraft när det är råder krig eller krigsfara, och då brukar det stå i de respektive lagarna. Men ett exempel är till exempel ransoneringslagen. Och sen pratade jag och Tim häromdagen om att det också finns i annan lagstiftning speciell reglering om vad som händer vid krig och krigsfara. Till exempel socialförsäkringsbalken har ett eget kapitel om vad som händer, och liksom att det då kapitlet träder i kraft, och då kan man göra vissa ändringar. Och det här som studenten som frågar också tar upp innebär ju att vissa av de här lagarna innebär att vissa fri- och rättigheter också inskränks. Och exakt hur det gör, som vi inte kommer gå in på liksom de respektive lagarna tyvärr, så kan jag inte heller säga exakt liksom vilka rättigheter som kan inskränkas. Men man kan ju tänka sig liksom att äganderätten till exempel skulle kunna inskränkas om militären till exempel har rätt att beslagta vissa saker eller har rätt att använda viss utrustning i krig till exempel. Och här har man då gjort liksom olika proportionalitetsavvägningar i förhållande till den här lagstiftningen. Och då tänker jag att man menar att liksom för att liksom upprätthålla rikets säkerhet så får liksom vissa rättigheter träda tillbaka och så. Så det gör man en proportionalitetsavvägning på förhand inför liksom den här typen av reglering. Och så överses ju det eftervart. Men det kan ju vara bra att veta att de här lagarna, de som aktualiseras liksom när Sverige är i krig eller krigsfara, de har ju aldrig använts. Så det är ju svårt att veta exakt hur det skulle medföra, men man kan ju säga att det finns så pass många så det ändå i slutändan skulle bli ganska långtgående befogenheter som skulle kunna aktualiseras. Sen finns det vissa fullmaktslagar, ibland kallas det också för beredskapslagar, men vissa fullmaktslagar som kan aktualiseras även i vissa fredstida kriser. Och då krävs det oftare att man faktiskt aktiverar dem. Och då kan vi se liksom i 8.5 till exempel att regeringen i vissa fall kan bestämma när en lag ska träda i kraft. Och det är till exempel den typen av lagar som vi kallar för fullmaktslagar som då skulle kunna vara i fredstida kriser. Bra! Okej, nästa tema. Det rullar vi vidare till riksdagsarbetet.
Här har vi fått en fråga som knyter an till vår undervisning faktiskt på statsrättskursen.
Mm. Ja, och det är en fråga vi pratade om på seminarium 4 om riksdag och regering, att det under pandemin var en så kallad liksom coronariksdag där gruppledarna kom överens om att det bara skulle vara 55 ledamöter som skulle delta vid omröstningar. Så att alla 349 riksdagsledamöter var i tjänst. Och det var inte samma 55 ledamöter som alltid liksom deltog, utan det var utvalda inför varje omröstning. Och som den här studenten som har ställt frågan och bett oss liksom prata lite om det här, och som vi pratade om på seminariet, så finns det ju liksom inget uttryckligt stöd för en sån reglering, utan det här är liksom en frivillig överenskommelse, så det finns liksom ingenting som sanktionerar det eller någonting som liksom direkt förbjuder det. Men jag tycker att det här är en jätteintressant fråga om man tänker rent ut liksom demokratihänseende, att vi har 349 ledamöter. Vi har också möjlighet till personval, även om de flesta väljs liksom för att de röstas in via sitt parti, så finns det också ledamöter som röstas in genom personkryss liksom. Och då kanske man röstas in just för att man i vissa frågor inte följer partilinjen eller liknande. Även om vi brukar säga att det finns en väldigt stark tradition i Sverige av att följa partilinjen, så kan man ju tänka sig att det finns vissa situationer. Och vi såg också det under pandemin när det var en i Liberalerna bland annat som gick emot partilinjen i en omröstning och sådär. Och då kan man ju tänka sig liksom demokratiaspekten av det, att liksom blir det då verkligen en proportionell representation när man bara har 55 ledamöter. Och vi pratar ju ofta om att vi har ganska många riksdagsledamöter för att vi ska ha en geografisk spridning. Liksom det ska finnas ledamöter från hela Sverige, det ska finnas liksom en representation som täcker liksom olika delar av landet och olika intressen och liknande. Så här finns ju liksom inget direkt svar för om det här är liksom, om det finns någon gräns för det här eller inte. Men jag tycker absolut att man kan diskutera eventuella demokratiaspekter av det här. Hur har du tänkt på det här, Tim?
Men som i tillägg till det du har sagt, att det finns inget förbud mot det här och det finns inte heller något uttryckligt stöd för det. Men det som däremot finns är ju ett regelverk som möjliggjorde det här och ändå kunna upprätthålla riksdagens verksamhet. Och det är ju det faktum att som huvudregel så fattas beslut i riksdagen med enkel majoritet.
Mm.
Och det gör ju att det var möjligt att fatta beslut i riksdagen med de här 55 ledamöterna.
Mm.
Undantaget är ju när det i regeringsformen regleras att det krävs en kvalificerad majoritet.
Ja, vi ska säga att det är en enkel majoritet av de röstande. Så att alltså att det betyder att om det bara är 10 riksdagsledamöter på plats så kan ändå 6 stycken rösta igenom. Och sen finns det viss reglering där det finns dels kvalificerad majoritet, men också kvorumregel där man pratar om att det ska vara liksom en viss andel av riksdagens ledamöter. Hade vi haft en huvudregel som krävde att det var liksom hälften av riksdagens ledamöter som hade röstat för, alltså nu pratar vi om 4-7 i regeringsformen, då hade ju en sån här lösning inte varit möjlig. Liksom. Så att man kan ju tänka att det här kan vara liksom positivt. Vi hade ett flexibelt parlament som kunde agera och vi kunde liksom ha en fungerande politisk församling. Men man kan också tänka sig liksom att det här gör ju att ett ganska stort antal av riksdagsledamöterna då inte deltar i omröstningarna.
Eller ytterligare ett tillägg till det, om det finns någon gräns eller punkt när någon sån här överenskommelse blir lagstridig, så kan man ju tänka att de argument som du för fram, Julia, nu, som handlar om liksom, man kan diskutera hur demokratiskt det här är och det här med att vi har personval och valkretsar och så vidare, det är ju regler som, det är svårt att se att det här skulle hamna i en domstol. Mm. Och att den främsta uttolkaren av de här reglerna som du hänför dina argument till är ju framförallt riktade till riksdagen. Och det möjliggör ju också viss flexibilitet för riksdagen att inom ramen för det anpassa sig.
Ja, sen har vi en fråga om varför vi har just 349 ledamöter. Och vi kan ju säga att vi ett tag hade 350 ledamöter faktiskt, när man övergick till att bara ha liksom en kammare i riksdagen. Och då hade vi under en period den så kallade lotteririksdagen. För det innebar ju att man har 350 ledamöter, att det kunde bli ett jämnt utfall. Och då fick man i många omröstningar lotta. Och det blev inte så bra, så då ändrade man i och med nya regeringsformen till 349 ledamöter. Men innan det så hade vi en så kallad tvåkammarriksdag. Vi hade första kammaren och andra kammaren. Och när man skulle göra om det och liksom slå ihop då till att bara ha en kammare i riksdagen, så tyckte man att det var svårt att liksom skära ner antalet ledamöter. Så då blev det som att man behöll liksom ett ganska högt antal. Så det är väl en tanke. Och sen just att man har kvar, det här diskuterats några gånger, ska vi ha så här många? Rent, man brukar säga att liksom i en internationell jämförelse så har Sverige ganska många riksdagsledamöter i förhållande till landets storlek. Men då kan man säga att en tanke med att ha så pass många är att man just vill ha den här geografiska spridningen som vi pratade om tidigare. Att ha liksom en spridning över landet där det kommer liksom riksdagsledamöter från olika delar och förhoppningsvis då kanske med olika perspektiv, och liksom att man ser så att inte någon del blir över- eller underrepresenterad.
Jag har faktiskt en reflektion kring det, just det här ur ett internationellt perspektiv. För jag tyckte att det var, så här, jag har under hösten tittat på tv-serien Borgen, den danska tv-serien som handlar om dansk politik kan man säga. Det är ju en dramaserie, men som följer då en politiker, en dansk politiker. Mm. Det här föranledde mig att fundera på hur många sitter i Dansk Folketing. Mm. Och då slog det mig att där sitter 179 ledamöter. Ja. Och då funderade jag på hur förhåller det sig till Danmarks befolkning på 5,8 miljoner ungefär. Ja. Och då gjorde jag en högst ovetenskaplig komparativ studie där jag jämförde antalet ledamöter i riksdagen med Sveriges befolkning och danska folketingets antal ledamöter med den danska befolkningen, och kom fram till att det är ungefär, inte exakt, men ungefär ganska likt förhållande, där varje parlamentsledamot representerar ungefär 30 medborgare eller invånare i landet.
Spännande. En matteklivring.
En matteklivring. Men det här är ju högst ovetenskapligt. Men och jag tyckte bara att det var intressant att jämföra med ett närliggande land. Mm. Sen vet jag inte hur det ser ut i andra länder. Jag tänker att det kanske är svårt att upprätthålla ännu större parlament än det svenska. Alltså det finns förmodligen någon slags gräns för väldigt stora länder.
Verkligen. Och jag kan tänka liksom att det finns så mycket som spelar in i liksom hur man utformar ett parlament. Alltså dels historiska skäl, att det liksom kanske har varit svårt att få igenom en minskning. Att man tänker liksom om det är, som då i Sverige 349, så är det ju också de 349 som ska bestämma att det ska bli mindre. Liksom. Alltså den typen av frågor kan ju såklart spela in. Och lite vad man har haft för olika traditioner och hur liksom parlamentet har kommit till och sådär. Ja. Kanske får uppföljning av det här, hur det ser ut med Norge och Finland också i en senare podd.
Kanske det.
Bra. Sen så tänker jag att det vore kul nu när vi har med Tim att få en liten allmän reflektion om liksom 14 kapitlet och vad som står där, vad handlar det om? Varför är 14 kapitlet så intressant, Tim?
Ja, Det är ju intressant för att det är det kapitlet som handlar om kommunerna. Vi brukar ju inte prata om det särskilt mycket på undervisningen på statsrättskursen. Mer än att det finns en föreläsning som min kollega Åsa Örnberg håller i. Men det man kan säga är att den kommunala självstyrelsen är ju viktig för statsskicket. Och det framgår ju redan av 1.1 regeringsformen, andra stycket. Där det framgår att den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Och att den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse. Så att man pekar redan ut i 1.1 att den kommunala självstyrelsen är en grundbult för det svenska statsskicket. Sen har man då reglerat i 14 kapitlet vissa särskilda frågor om just kommunerna. Kapitlet heter ju kommunerna. Och här framgår vissa då viktiga frågor om kommunerna och den kommunala självstyrelsen. Av 14.1 så regleras att beslutanderätten i kommunerna utövas av valda församlingar. Och det här omfattar ju både då kommuner på lokal nivå, alltså det som i vardagligt kallas kommuner, men också då regioner, det som tidigare hette landstingen. Och där har vi ju då kommunfullmäktige respektive regionfullmäktige som är de valda församlingarna i kommunerna. Men sen då, de lite mer intressanta bestämmelserna i 14 kapitlet är ju de som följer här. Av andra paragrafen 14 kapitlet framgår att kommunerna sköter lokala och regionala angelägenheter av allmänt intresse på den kommunala självstyrelsens grund. Och sen framgår också att närmare bestämmelser om detta finns i lag. Och på samma grund sköter kommunerna även de övriga angelägenheter som bestäms i lag. Och det här innebär i princip att all verksamhet som kommunerna sköter, sköter kommunerna på den kommunala självstyrelsens grund. Och det här är ju intressant av flera skäl. Kommunerna är ju består ju både av de här folkvalda församlingarna, fullmäktige församlingarna, som har en beslutande rätt. Men kommunerna har ju också ett stort ansvar för stora delar av den offentliga förvaltningen, där kommunerna är förvaltningsmyndigheter i många och tillämpar och väldigt många olika lagar inom den speciella förvaltningsrätten. Men av den här bestämmelsen framgår att det finns ett mått av kommunal självstyrelse även inom de områdena, de som rör själva förvaltningen. Och det som är ytterligare intressant med den här bestämmelsen är att de närmare bestämmelserna om den kommunala självstyrelsen regleras i lag. Och det innebär att den kommunala självstyrelsen inte är absolut. Den är inte heller helt definierad i regeringsformen. Utan den bestäms i slutändan av riksdagen genom begränsningar i vanlig lag.
Mm.
Och sen finns det då i 3 paragrafen en slags proportionalitetsbestämmelse. Där det framgår att en inskränkning i den kommunala självstyrelsen bör inte gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål som har föranlett den. Så att även om det i andra paragrafen då framgår att de exakta gränserna för den kommunala självstyrelsen framgår eller regleras i lag, så framgår det av 3 paragrafen att när riksdagen begränsar den kommunala självstyrelsen så ska man inte gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål som har föranlett begränsningen. Sen finns det i 14 kapitel 3 paragrafer till. Kommunerna får ta ut skatt för skötseln av sina angelägenheter och kommunerna får i lag åläggas att bidra till kostnader för andra kommuners angelägenheter om det krävs för att uppnå likvärdiga ekonomiska förutsättningar och att föreskrifter om grunderna för ändring i rikets indelning av kommuner i kommuner meddelas i lag. Men i min forskning så är det ju framförallt de här 3 paragraferna i 14 kapitlet som har varit intressant, nämligen just frågor om den kommunala självstyrelsen och vad det betyder för kommunerna i dess verksamhet egentligen.
Mm. Det är ju intressant med kommunerna att jag tänker att de har ett väldigt stort ansvar i liksom statsskicket och har många uppgifter. Lite som vi pratade om det här i podden när vi pratade om rösträtt, liksom att vi har en reglerad rösträtt till riksdagen som finns i regeringsformen, men när man pratar om rösträtt i kommunalval till exempel så finns det i vanlig lag och då kan man ju ändra det på ett annat sätt. Och lite samma här, att det liksom ändå finns en ganska stor möjlighet för riksdagen att genom vanlig lag ändra det här. Liksom.
Exakt. Och det man kan säga här att det finns lite andra principer och så som kanske inte, som inte framgår i lagstiftningen hur det här ska göras. Till exempel frågor om ekonomi. Alltså att om staten eller lagstiftaren ålägger nya angelägenheter på kommunerna så finns det en en princip som innebär att då, om staten lägger på nya uppgifter för kommunerna, så ska staten också vara med och bekosta skötseln av dem. En ytterligare intressant sak om 14.3 om inskränkningar i den kommunala självstyrelsen, det är att av förarbetena framgår det med tydlighet att tanken med den bestämmelsen är att det är riksdagen som ska ha sista ordet, och att det inte ska bli möjligt för domstolar att i efterhand pröva om riksdagen gick för långt i den bedömningen, om det var, om inskränkningen i kommunala självstyrelsen var nödvändig, utan tanken är att det är riksdagen som har sista ordet i den frågan.
Mm.
Och det innebär ju också att det behövs noggranna underlag för riksdagen när man stiftar lag som begränsar den kommunala självstyrelsen, där man har övervägt alternativa, mindre inskränkande regleringar. Och i förarbetena så förutsätter man då att inför en lagändring som innebär en begränsning av kommunala självstyrelsen, så har det gjorts noggranna utredningar där man har utrett eventuella alternativ för att komma fram till om begränsningen eller inskränkningen är nödvändig.
Så även om man har sista ordet så får man liksom inte slarva med sitt förarbete?
Nej, tanken är inte att man ska slarva med det.
Nej. Bra, tack. Lite extra. Ett annat tema som jag tänker att vi ska prata om, som jag brukar prata om med alla gäster, liksom, som alla gäster brukar i slutet av podden få liksom möjlighet att ge någon form av tips till studenterna. Liksom. Men just eftersom det är en frågepodd och jag tänker att vi har lite extra tid, så tänker jag att vi ska prata lite mer om liksom, hur det var att plugga, och kanske särskilt hur det var att plugga för dig. Hur tyckte du att det var när du pluggade juridik, om du tänker tillbaka på det?
När jag tänker tillbaka på plugga juridik så minns jag bara hur kul det var. Sen så har jag liksom förmodligen förträngt att det inte alltid var jättekul. Mm. Särskilt inför tentor och sådär. Jag minns att det var ganska pressat ofta, och jag minns också att det var att jag ofta hade en känsla av att aldrig var ledig från plugget och sådär. Det tror jag många kan känna igen sig i.
Mm.
Men jag tyckte att det var väldigt roligt att läsa på juristprogrammet. Och det är väl inte en slump att jag sen valde att bli kvar på universitetet efter examen.
Mm. Kul. Jag tror också, det pratade vi också lite om förra podden, att det är så lätt när man har gjort någonting och har det bakom sig att man ser liksom, då ser man ju alltid roliga. Men det är klart att så är det ju inte alltid liksom när man är mitt i det. Men är det någonting som du önskar att du hade gjort annorlunda liksom under juristprogrammet, eller någonting som du tänker så här, ja, det här önskar jag. Alltså hade jag liksom fått gå tillbaka idag och göra det, då hade jag tänkt på det här.
Jag hade nog... Om jag skulle läsa just programmet igen eller idag, så tror jag att med den kunskap jag har och den erfarenhet jag har, så tror jag att jag skulle i större utsträckning utnyttja de möjligheter som det kommer med att läsa på ett så stort universitet som Stockholms universitet är, med allt vad det innebär.
Mm.
Jag skulle utforska mer vad som finns runt omkring själva kurserna och det rent tentarelevanta. Vad finns det för olika föreningar som eventuellt har intressanta aktiviteter som ändå kopplar till juridik? Jag har idag haft rättegångsspel på stadsrättskursen med mina grupper, och då slog tanken mig att det finns ju till exempel många möjligheter att delta i sådana rättegångstävlingar på olika sätt, som olika föreningar och liknande anordnar, och det finns möjlighet att göra det internationellt och att läsa kurser internationellt. Så att jag skulle nog vara mer utforskande i näraliggande liksom, frågor kopplade till juridiken om jag skulle läsa juristprogrammet idag.
Mm. Kul. Då är min nästa fråga, om du har något medskick till studenterna eller något tips, högt och lågt. Det kanske var ett tips i sig.
Det var nog ett tips i sig, men jag tänker ett tips som, jag vet inte hur bra det är, men det är ju att försöka hitta någonting som är roligt, försöka koncentrera sig på det roliga, för jag tror att om alla kurser är kanske inte lika roliga, man liksom går inte igång lika mycket på alla olika ämnen under juristprogrammet, men jag tror att om man anstränger sig lite så kan man nog hitta roliga saker i de flesta olika ämnen om man har någon fallenhet liksom för juridik.
Mm.
Och det tror jag att man kan ta fasta på och inte fastna kanske vid det absolut svåraste och modigaste, utan framförallt ta fasta på det som man tycker är lite kul, för då blir det ofta lättare. Det handlar ju både om till exempel när, man, när det finns möjlighet att välja till exempel ämne att skriva uppsats om eller liknande på, som det finns på vissa kurser. Mm. Eller ja, när man kan specialisera sig, att faktiskt ta fasta på vad man tycker är intressant och roligt. Det tror jag är ett bra tips. Mm. Jag hade något annat.
Jag tänker, jag hakar på, det brukar vara mitt tips också, att liksom låta det vara lite luststyrt, att liksom, vad tycker jag är intressant. Och det tycker jag också att vi märker idag på frågorna vi fått in, liksom, att även om vi inte har tagit upp alla frågor, för att vissa frågor kanske hamnar lite utanför eller kanske har lite att göra med liksom, PM-uppgiften, så att vi inte kommer gå in på det mer. Så tänker jag att det kan fortfarande få vara någonting som motiverar er och som liksom får styra er i hur ni tar er an frågor. Eller att ofta tycker jag att när jag pluggade att det jag tyckte var roligast och det jag lärde mig mest av var när jag fick såhär, men hur funkar det här? Hur blir det här? Det här känns lite konstigt. Att man liksom får låta lite det klurandet ta plats. Så dels tänker jag att det liksom gör att man får öva lite sin metod. Hur gör jag för att hitta svaret på den här frågan? Men också liksom, det känns lite kul att hitta svar som inte är liksom bara ett svar på en fråga i en bok, utan någonting på en fråga som jag faktiskt själv har kommit på eller någonting som jag har klurat på. Liksom. Och det vill jag liksom säga till dig, om det var någon nu som kände att men den där frågan togs inte upp, eller om det var någon fråga nu som vi missade till idag. Så försök att liksom, det är uppenbarligen någonting som har väckts i er som ni tycker är intressant och tycker att ni också ska leta vidare, även om det inte är liksom direkt statsrätt, så kan det ändå vara att funderingarna börjar där liksom.
Jag tror det är jättebra tips, och ett mer, lite mer konkret tips som jag också har, mm. det är att i den mån det är möjligt faktiskt vara delta i undervisningen aktivt. Det är ju faktiskt så att på de flesta kurser så gör ju lärarna ett aktivt val i vad man tar upp på undervisningen. Ofta är det ju ofta koncentreras ju undervisningen till de mest centrala, viktiga frågorna i en kurs, och att utnyttja det även på de kurser där undervisningen är frivillig. Det tror jag man kommer långt på, och det handlar inte bara om att liksom lära sig det rent materiella, utan också att vara i den här miljön, att prata juridik med kursare och med lärare, tror jag ger i det långa loppet ger så otroligt mycket mer än att lära sig juridiken lite, inte på distans, men liksom på väldigt mycket på egen hand.
Det tror jag också. Och just det här, liksom, det är ju lite som att lära sig ett nytt språk, och det gör man ju framförallt genom att utsätta sig för det på olika sätt. Och jag tänker liksom på samma tema. Det är ju liksom lätt som lärare, så känner man sig, jag vill ju gärna ha frågor. Jag tycker att det är jättekul när jag får frågor, och liksom, om det är någonting ni har funderat på eller något som ni har liksom i förberedelsen och tyckt varit klurigt eller så, så ställ gärna frågor och verkligen liksom ta tillvara på den möjligheten som det ändå är att ha liksom lektioner och seminarier där man kan ställa frågor, där man kan reda ut saker och liksom inte vara rädda för det. Ibland kan det kanske kännas liksom dumt eller liksom, är det här verkligen en bra fråga eller så. Och det finns ju en anledning till att säga att det inte finns några dumma frågor, och det är ju för att det verkligen inte gör det, utan det, oavsett vad det är för typ av fråga, så kommer det ju liksom kanske väcka en annan fråga eller liksom visa mig hur ni har tagit er an någonting som kan göra att vi kan komma in på andra delar liksom. Så att det är väl också en sån grej, fråga gärna mycket saker. Det blir också mycket roligare för oss som håller i seminarierna.
Det håller jag verkligen med om, och jag tror också att det är bra att fråga och diskutera med andra kursare. Alltså verkligen. Både i samband med undervisningen men också mellan undervisningen, att hitta ett bra gäng med, där man har liksom en positiv attityd, tror jag är ett riktigt bra sätt att ta sig igenom ljusprogrammet.
Det är bra. Bra tips. Hitta varandra och ha kul.
Exakt.
Vad bra, men då tänker jag faktiskt att vi ska runda av den här frågepodden. Och så hoppas vi att ni tycker att ni fick bra svar på era frågor. Och annars så får ni fråga på undervisningstillfällena som vi har kvar.
Tack Julia.
Tack så mycket för att du var med.